Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
God natt och välkomna till Sov om dagen. Tack till Linnea som har valt ämnet hästar. Idag ska vi prata om hur människan domesticerade hästen. Hästens historia börjar med en liten häst som var av samma storlek som en räv och fortsätter sedan under utvecklingen till den moderna hästen, eller när hästen tämdes, vilket var en företeelse som skedde ganska sent i jämförelse med våra andra tama husdjur. Hästen har gått från att vara jagad för sitt kött till att bli ett av våra vanligaste husdjur. Den inte bara är ett nyttodjur utan används även som sällskapsdjur och till hobby och fritidsintressen. Som hästens stamfader brukar man räkna Eohippus. Det var ett däggdjur som levde för 60-40 miljoner år sedan och Eohippus var inte större än vad en katt är idag. Det var alltså precis efter att dinosaurierna hade dött av den där stora stenen som träffar dem. Det kommer jag för övrigt att prata om i min nya historiepodd, som kommer snart. Eohippushästen utvecklades och blev större och fick fler hästliknande drag. Även tänder utvecklades och anpassades till födan som hästarna åt. Från att ha levt på mjuka knoppar och blad blev hästarna istället gräsätare. Den sista förhistoriska hästen var Pliohippus. Från Pliohippus utvecklades de två hästarterna Equus och Asinus för cirka 5 miljoner år sedan. Asinus utvecklades till bland annat åsnan och zebran, medan Equus utvecklades till de första urhästarna. Bland annat märks de europeiska tarpanerna och den större skogshästen, som är stamfader till alla dagens moderna kallblodshästar. I Sibirien utvecklades en köldtålig vit häst som kallas tundrahäst, som dock inte hade speciellt stort inflytande på den moderna hästen. Det var alltså typen isbjörnshäst. Przewalski-hästen är den mest kända av urhästarna och den enda som fortfarande existerar idag, även om en flock konstgjorda tarpaner har återuppfötts i Polen. Genom att människan tämde hästen för cirka 6000 år sedan blandades urhästarna och utvecklades. Idag har man en teori baserad på benfynd i Europa och Asien där man lagt till en länk i hästens utveckling. Bland annat räknar man numera med 4 olika typer som skulle fylla i den lucka som har saknats mellan urhästarna och dagens moderna häst. Av de 4 typerna återfanns 2 ponnytyper. En som levde i nordvästra Europa och en som levde i norra Eurasien. 2 hästtyper hittades också, varav både existerade i centrala och östra Asien. Det var så småningom dessa fyra typer som utvecklades genom en mer utvecklad avel till dagens moderna häst. Och den spreds med hjälp av nomadiska stammar och resande. Hästen sägs vara det sista av våra tama husdjur som människan domesticerade. Redan för minst 14 000 år sedan domesticerades det hunden, då den var oumbärlig under jakt. Även katten domesticerades redan i gamla Egypten för flera tusen år sedan. För 8 till 10 000 år sedan höll människan även jordar med får, kor eller grisar och även höns, men inte hästar. 30 000 år gamla grottmålningar från Frankrike visar tydligt att människan kände till hästen och att hästar fanns i närheten. Men det var alltså ett bytesdjur då för människor. Många jordbrukare höll mest boskap som kor eller får. Och anledningen till detta var troligtvis att smådjur som hundar, får eller grisar var lättare att tämja än hästarna. Och även korna hade en mer människovänlig natur och tämdes ganska lätt. Korna kunde dessutom ge mjölk, kött och djurhud till kläder. Kor var så ganska bra på att fylla människans behov. Efter att vagnen hade uppfunnits kunde kor och oxar även dra dessa vagnar. Hästar jagades alltså istället för sitt kött. Oftast genom att en stor grupp människor trängde hästflockarna in i en återvändsgränd, där de sedan kunde klubba ner dem eller tvinga dem att springa utför branta stup. Det finns klippor i Frankrike där det ligger väldiga mängder ben från hästar nedanför klippan. Tillsammans med grottmålningarna är det ett bevis för att hästen användes som föda långt innan man kunde tämja den. Kanske skedde det här till en så stor utsträckning att hästen nästan utrotades innan människan kunde domesticera den. Av 5000 benrester som har hittats i utgrävningar i Tyskland var bara 17 från hästar. Hade inte idéer om domesticering och ridning dykt upp, då hade troligen hästen varit ett minne blott idag. En tanke att det fanns en länk mellan renar och hästar uppstod efter de märkliga fynden efter skyterna som grävdes fram 1929 i Altaj i Sibirien. Gravfynden var väl bevarade i den frusna jorden. Graven innehöll bland annat hästar med specialtillverkade masker av järn, trä eller ben. Och de här maskerna hade horn som då förklädde hästarna till att se ut som renar enligt vissa arkeologer. Men meningarna går isär och det finns även teorier om att det var den vanliga boskapen som inspirerade människan att domesticera hästen. Eller att det till och med var onagen som var föregångaren, då onagen användes som dragdjur i Mesopotamien långt innan hästen. En onager är en halvåsna eller asiatisk vildåsna. De är förstås då både envisa, svårtämda och hotfulla mot människor. Efter man hade tämt hästarna så slutade man försöka använda onagen i sitt arbete. Domesticeringen av hästen lär ha börjat i Asien och Eurasien för cirka 5 till 6 000 år sedan, och den utfördes av nomadiska folkstammar. De första hästarna som domesticerades var ganska små, med en mankhöjd runt 130 cm. De nomadiska folkstammarna har använt hästarna som mjölkdjur och transportdjur. Tydliga spår av tamhästar har påträffats i Botaikulturen som dateras till 3500 före vår tideräkning. Dessa hästar var sannolikt väldigt primitiva, med tjock och lurvig och spretig päls för att klara av det kalla klimatet. Dessa hästar levde i flockar från Ukraina till Sibirien. Nomadstammarna bör även haft med sig ökenhästar som både fanns vilda och avlades på arabiska halvön och dessutom på de torra stäpperna i Mellanöstern. Nomadernas kontakt med de olika städerna och civilisationerna ledde till att de tama hästarna och kunskapen spreds. Men även andra civilisationer som inte kom i kontakt med nomaderna lär ha kommit på idén att tämja hästar. Bland annat har bevis hittats för detta i Ukraina, där de små hästarna även levde. Men även hästar av lättare, ädlare arabisk typ fanns i området och var mer lämpade för hett och torrt ökenklimat. Samt kelternas hästar, som hade andra och bekvämare gångarter än de andra hästarna, Något som var viktigt för de första ryttarna som ju red utan stigbyglar. De första jordarna och hästar höll sannolikt i enkla hagar som liknade de som har använts i flera tusen år för annan boskap. Gravfynd visar att de första hästhållarna hade väldigt få hingstar. De hade istället mest ston, troligtvis för att hingstar är svårhanterliga. Avel kan då ha skett genom att man band fast brunstiga ston där vilda hästar syntes till så att dessa kunde betäckas. Denna sorts avel tillämpas fortfarande på en del ställen där vilda eller halvvilda hästar förekommer. Om sedan stot fick ett hingstföl så kastrerade man det eller slaktade det och åt upp det. Stonen var inte bara lättare att hantera utan gav även människan mjölk. Hästarna bör ganska snabbt ha gått från att bli jagade för sitt kött till att bli älskade och oumbärliga. Sagor och mytologi från Indien handlade många gånger om hästar. Och människor begravdes som ett hästhuvud istället för sitt vanliga huvud. En rit som troligtvis tydde på att hästen även skulle hjälpa människan i livet efter detta. Arkeologiska fynd visar att tamhästarna spreds västerut från centrala Asiens högplatåer till Europa och dessutom österut till Kina och Japan.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
DNA-studier visar på en väldigt liten variation av Y-kromosomens DNA mellan hingstar från olika hästpopulationer. Y-kromosomen ärvs bara från hingst till hingstföl. Slutsatsen är att alla tamhästar härstammar från en mycket litet antal hingstar. Det antas att man under domesticeringen har identifierat ett fåtal hingstar som har varit mer medgörliga och sedan avlat på dem. Mitokondrie-DNA som endast är från ston visar på mer variation. Hästens beteende har inte ändrats så mycket från en typ av häst som fångades in för 6000 år sedan och domesticerades. Hästen har samma beteende, men de är inte längre rädda för oss. De beteenden som finns kvar är framförallt födosökbeteendet. De äter mycket och de äter långa stunder på dagen. Och sen förstås flyktinstinkten. När hästar blir rädda är deras främsta instinkt att fly. Hästen består idag bara av ett släkte, Equus. I detta släkte finns det 6 nu levande arter. Hästen, åsnan, halvåsnan och 3 arter av zebror. De enda man har lyckats domesticera är hästen och åsnan. Man vet inte riktigt varför det inte går att tämja zebror. Allt sedan domesticeringen har hästen varit till stor nytta för människan, både som mat, transport och för att erövra världen. I de flesta stora civilisationer har hästen haft stor betydelse. och i och med att krigföringen började göras till häst utvecklades även avel med stora och starka hästar. Hästen användes inom jordbruket för att plöja och även inom för transporter som klövjehäst och till krig och till vardagsridning. Långt senare skulle hästarna även användas inom den industriella revolutionen. Idag används hästen mest till ridning i olika slag. Den används inte lika ofta idag som transportmedel eller till att plöja. Idag är det ganska svårt att parkera en häst när man ska iväg och göra någonting. Hästen har använts i strid och krigföring ända sedan den tämdes. Den första dokumentationen av strider till häst kommer från assyriska lertavlor som har daterats till år 890 f.Kr. Och det här har jag pratat om i min podd Fan of History. Vi gjorde ett avsnitt som handlade just om 890-talet före. Och det avsnittet heter Invention of Cavalry. För det hävdas att det var assyrierna som kom på kavalleri just 890 före vår tideräkning. Fan of History, du hittar den engelska historiepodden som jag gör. Där du hittar så med dem. De här tavlorna, den första dokumentationen av strider till häst. De visar assyriska kavalleriet som besegrar andra arméer. Ofta med pilbåge. Senare under folkvandringstiden började hästen också i norra Europa få en större militär funktion. Samtidigt som hunnerna, ett beridet mongoliskt folkslag, invaderade delar av Västeuropa. Under de kommande 2000 åren var den grekiska kavalleritekniken den mest framträdande. På medeltiden utvecklades den beridne riddaren och soldater till häst i tunga rustningar, vilket blev det viktigaste militära vapnet under medeltiden. Tills bruket av långbågar och eldvapen blev det effektiva försvaret mot en anfallande ryttarhär. Kavalleriet med lättare skyddsutrustning fortsatte att vara en kraftfull del av de europeiska arméerna nästan ända fram till första världskriget. Sen gjorde moderna eldvapen som kulsprutan det omöjligt för hästen att delta i större krigsinsatser. I och med andra världskriget var det tydligt att hästarna hade spelat ut sin roll i krig och arméerna avhästades. Under modern tid har stridshästar främst använts av kavalleriet och polisen vid större upplopp och festivaler, men även förstås under militära uppvisningar. Dock har hästen använts av arméer i bland annat Afghanistan så sent som 1979 när Sovjetunionen invaderade landet. Men idag är hästen mest ett riddjur. Man vet inte riktigt hur människan kom på idén att rida på hästarna. Teorier har lagts fram om att renskötarna var först och red på renarna. På så vis satte de sig även på hästen. Men inga konkreta bevis finns för detta. Förutom sadlar från nomaderna som var gjorda för att använda enbart på ren. Eller möjligtvis i hopp om att kunna tämja hästen så småningom. Den mest sannolika teorin är att boskapshållarna insåg fördelen med att sköta jorden från hästryggen eftersom hästen är mycket snabbare än människan. Människan har inte lika stor uthållighet heller och kan därför inte driva boskap under längre tid och över längre avstånd. Släpor, vagnar och kärror utvecklades för att kunna utnyttja hästen till packning och resor för flera personer samtidigt. Men framförallt ökade även krigföringen igen när man kunde transportera vapen och rida hästarna i strid. Och de hästarna som var för små för att ridas kunde nu användas som dragdjur. Utvecklingen av vagnen ledde bland annat till att nya platser kunde koloniseras. Ekerförsedda hjul på vagnar har funnits sedan 2500 före vår tidräkning i Mesopotamien. Egyptierna hade avancerade häststridsvagnar som kördes med tvåspann redan 1600 före vår tidräkning. Och under 1300-talet före vår tidräkning hade Kina fulländade vagnar som inte förändrades så mycket under alla århundraden. Med hjälp av vagnen spreds även kelterna i Europa. När hästkulturen utvecklades uppfanns även bett, sadlar, olika slags seldon som körselar och träns. Runt år 1000 före vår tidräkning började man tillämpa skötsel av hästen med borstar och hovvård. Sannolikt märkte man att hovarna växer på hästarna och att hästar med för långa hovar får svårt att gå. Det var hittiterna som först började med omfattande hästvård. och dessutom järn, det är därför de heter hittiterna. Dokumentationer har även visat att man redan på 1300-talet före vår tidräkning hade foderstater, mycket lika våra moderna foderstater, med hö, säd och foderlusen. Det som är mest intressant var att man hade kunskap att utfodra hästen efter den mängd träning eller jobb som hästen genomförde, för att på så sätt ge dem precis rätt mängd mat och hålla dem i perfekt kondition. Under medeltiden hade häststaven kommit så långt att man nu utan problem kunde avla fram olika typer av hästar. Bland annat den kraftiga och välkända stridshästen destrierhästen. Under den här tiden fanns fortfarande inte begreppet hästraser, utan man avlade fram typer som fick sitt namn efter sina egenskaper, efter uppfödaren eller efter området de kom ifrån. Medeltiden var då utvecklingen skedde fort, även inom hästhållningen. Under medeltiden utvecklades ridkonsten. Bland annat anses de högre skolorna, de stegningar på kommando och högtflygande språng som utförs vid spanska ridskolan i Wien, har utvecklats under medeltiden. Sadlarna blev även bättre och bekvämare, och sen kom ju förstås stigbygeln, vilket gjorde det mycket, mycket lättare att rida. Efter medeltiden började även aveln att inriktas på olika hästraser, och hästhållning i både teori och praktik var så gott som fulländad. Prov på ridkonst och hästarnas mod, styrka och snabbhet prövades i kapplöpningar och i turnerspel. Efter andra världskriget stod man inför en lång rad med stora förändringar i samhället som skulle påverka synen på hästskötsel, avel och hästhållning. Både jordbruken och transporterna mekaniserades. Hästarna ersattes av traktorer, bilar eller maskiner. Många av världens största stuterier fick nu helt och hållet lägga om sina avelsprogram. I de flesta fall korsades tyngre arbetshästar och körhästar med lättare hästraser. Fokus lades nu istället på ridsport och nöjesridning. Tunga kallblodshästar såldes till slakt för att användas i köttproduktion. För att rädda dessa tyngre hästar har många av dessa raser fått nytt liv som draghästar för bryggerier. Och en del marknadsförs även som större och kraftigare ridhästar. Ett exempel är den nordsvenska brukshästen, som är väldigt populär som ridhäst och numera även inom travsporten. Hästhållningen utvecklas konstant och även veterinärmedicinen. Sedan 1980-talet har de flesta länder instiftat en lag som säger att hästar ska vaccineras årligen samt innan import, export eller inresa till annat land, till exempel vid internationella tävlingar. Det här har gjort att de riktigt stora utbrotten av hästinfluensa har minskat kraftigt. Arbete med hästar idag består i uppfödning, skötsel eller enbart ridning. Även inom turistverksamhet finns turridning eller åkning med häst och vagn. Hästen fungerar även som tjänstedjur inom armén och som polishästar, och är lika viktiga för många människor idag som de var för flera hundra år sedan, när man förlitade sig på hästen som transportmedel eller arbetskraft inom lantbruket. Hästen har fått en ny roll som husdjur, kamrat och inom terapin. Och med det lämnar vi hästarna efter dessa tre delar. Jag hoppas ni har tyckt om dem och att de har hjälpt er att somna. Tack till Linnea som föreslog ämnet. Tack till Trippnaha för låten Sömnig och låten Roman. Tack till Eva Martinsson som har klippt det avsnittet. Och tack till dig för att du lyssnade på Sova med Dan. Sov gott!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.